Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Hej Peter.
Hallå Rebecka. Kul att ses.
Nu är vi. Ja, detsamma. Nu är vi igång igen.
Yes, härligt.
Vi är då mitt i första veckan på 2023. Och vi har inte spelat in ett enda avsnitt under 2022.
Nej, men det är för att vi har gjort massa annat roligt.
Ja, så är det. Och vi har inte avlagt några löften om hur många nya avsnitt det blir. Men det blir i alla fall två.
Ja.
Så mycket vet vi.
Det känns bra.
På temat kanske lite nyårslöften eller vad vet jag, att man startar upp ett nytt år, man tänker att man ska sätta nya vanor och komma igång med nya bra saker. Så tänkte vi att vi börjar från början. Och då har du gjort en spaning som du delade med dig av när vi satt och planerade här igår. Vad är det?
Alltså, dels kommer ju spaningen från tidigare under hösten, men om vi nu ska koppla det till nyårslöften så är det också lite roligt faktiskt, för det jag tycker jag drabbats av under hösten i jättemånga av de uppdragen som jag har, det är att man inte är överens om vad man är överens om ens från början. Mm-hmm. Och i och med att man inte har gjort det klart sinsemellan så skapar det konflikter. Och sen kommer jag in i ett läge när konflikten har dragit iväg en bit. Och när man då börjar om från början så blir det uppenbart att man inte är tydlig om vem som ska göra vad eller hur det ska se ut eller vart gränsen går. Och kopplar man det då sen till spaningen precis just nu med alla nyårslöften, så är det ännu roligare om man då tittar på överenskommelsen med sig själv. För nyårslöftet är ofta någonting som jag ska göra eller sluta göra. Och redan där blir det svårt när man sen i efterhand börjar förhandla om det här överenskommelsen med sig själv. Blandar man då in åtminstone en person till så blir överenskommelsen avsevärt mer komplicerad. Så det tänker jag vi ska försöka reda ut.
Så roten till konflikter har du sett ofta beror på att vi tror att vi är tydliga med vad vi är överens om, men det är vi faktiskt inte i praktiken.
Nej, så ser det ut.
Ja, men vi har ett, om vi kan kalla det huvudbudskap för det här avsnittet. Vad är det?
Ja, det är liksom den enkla liksom grejen i överenskommelsen, att vi svarar på den meningen som är alltså, vem gör vad, när och hur? Och om vi då tillsammans har kommit överens om vad som ska stå, om vi då faktiskt till och med skriver ner det här, på jobbet blir det tydligare förstås, tycker jag.
Ja.
Att man kan faktiskt skriva ner det här i sin, alltså vad heter det nu, minnesanteckningar. I det privata så blir det här lite svårare, men man kan ändå uttala det så att det blir tydligt.
Så vem gör vad, när och hur? Det låter ju extremt enkelt, men är ofta mer komplext, kanske man ska säga. Svårt är det väl kanske inte, än vad vi tror från början. Vi behöver vara noggranna.
Ja.
Och är vi det så kommer vi komma väldigt långt i starten på ett förändringsarbete till exempel.
Ja, och därav min spaning från det jag tycker att jag har jobbat med under hösten. Att den här meningen är inte tillräckligt tydligt beskriven när man startar. Och därför så har olika förväntningar på varandra lett fram till att man så småningom hamnar i baklås eller någon slags återvändsgränd. Och då får man börja om från början.
Det ska vi fördjupa oss i på lite olika sätt med hjälp av lite olika exempel. Och vi har ju sedan tidigare ett underbart inslag i den här podden, som är att du som lyssnar får reflektera. Vi ska köra två reflektioner i det här avsnittet. För vi tycker att det behövs, men reflektion generellt är ju extremt bra och ett fantastiskt sätt att utveckla sig själv och kanske sitt ledarskap. Så vi kör nu 10 sekunders reflektion på det här temat som vi har börjat prata om, och då skulle vi vilja att du funderar över något som du tycker är lite oklart eller otydligt, som är en källa till irritation i ditt jobb. 10 sekunder går fort. Mm.
Nej, men alltså det är väl bra liksom, att styra och koppla lite grann av det vi pratar om till sin egen verklighet. Det här händer ju fort i allas huvud. Men ändå, det kan vara bra ibland att stanna upp.
Ja, ja, och att komma på saker man irriterar sig på brukar ju inte vara så jättesvårt.
Nej, det är bara frågan om vilken man ska välja ut.
Exakt. Men vad dök upp ur ditt huvud, Peter?
Ja, om jag börjar med liksom ett privat exempel, det har varit jul och nyår, man ska åka och hälsa på alla möjliga typer av släktingar. Alla är inte jättesugna på att hälsa på. Och då får man liksom göra en deal för att alla ska vilja åka med och för att barnen ska vilja följa med. Och frågan som dyker upp i min familj är så att, hur länge måste vi vara där? Ja, och då måste man då göra en plan för det. Och just det här läget så var det så, ja, men 2 timmar. Vi åker dit. Direkt när vi kommer dit så går vi ut på en promenad direkt, det tar en timme. Sen går vi in och fikar, det tar en timme och sen åker vi. Och med den överenskommelsen så var alla nöjda och kunde stå ut med att åka med. För 2 timmar är mostervärdligt.
I motsats till att halva gänget inte vill hänga med, eller?
Ja, eller att man sitter kvar 4 timmar och det blir galet och ingen vill följa med nästa gång.
Och kanske till och med att det nästan blir lite positiv upplevelse då, eller?
Ja. Alltså, alla är glada, alla vet dessutom att det är här som håller, alla vet vad de har tid att göra när man kommer hem. Ja, ska man titta på jobbet då så dyker det upp flera stycken sådana exempel, men det som dyker upp nu precis då, att jag har 2 projektledare, eller de är inne i samma område och då har de liksom en stor gemensam yta som de ska täcka båda 2. Och så har de ju förstås en gemensam yta, alltså sinsemellan, som båda ska täcka. Och de är inte riktigt överens om vart de här gränserna går. Vem ska göra vart? Vart är min yta? Vart är din yta? Vart är vår gemensamma yta? Vem ska göra de roliga sakerna? Vem ska göra de tråkiga sakerna? Och det här tycker de lite olika om. Och just de här 2 personerna lyckas inte lösa det. Och deras chef i det här läget har heller inte lyckats kliva in och hjälpa dem att tala om vart gränsen går. Vilket innebär att alla 3 är osams med varandra. Så där behöver jag liksom in och hjälpa dem. Och då är det tillbaka till att, ja, vem gör vad, när och hur.
Mm. Och att vara noggrann med det i uppstarten då.
Ja.
Men när du kommer in och ska hjälpa antingen de här eller någon annan, när den här otydligheten har blivit liksom till en konflikt eller irritation, hur rådger du människor att börja prata om de här sakerna då? Hur ska man börja när man ska börja reda i en otydlighet, tycker du?
Alltså, jag får nog hjälpa dem med att precis börja om från början. Och lite naivt då kliver jag in och säger att bara så att jag förstår, hur ser det här ut från början? Mm. Och då brukar det liksom dyka upp att, ja, jag märker ju ganska snabbt att det här är ju inte klart. Och då säger jag det. Och så, ja, så tar man det därifrån. Och så måste man gå tillbaka till uppdraget och vad det som ska bli gjort och så vidare. Men innan vi drar vidare det, vad dyker upp i ditt huvud när vi liksom funderar på vad du har för egna utmaningar?
Ja, men jag tycker väl att ganska ofta så, när jag har jobbat med olika chefer och grupper kring förändringar som man vill få till eller nya arbetssätt som man vill införa, så kan det finnas en frustration över att det liksom blir ingenting utav det som han har kommit överens om. Ganska ofta så är man peppad och motivationen är hög efter ett liksom gruppmöte eller workshop eller något liknande. Och så sätter man igång och sen så på något vis så, ja, man är igång i början och sen så tappar man den här nya vanan som man vill etablera. Ofta ser ju ledare att de har följt upp för lite. Och det kan absolut vara en, och det är troligen en utav anledningar till att man inte liksom lyckas. Men också så skulle jag ofta säga att det handlar om att det inte är tillräckligt tydligt kring, ja, vem gör vad, när och hur. När sätter jag igång med den här nya vanan? Gör jag direkt på jobb på morgonen och hur går det till och vad väljer jag bort då? Ja, det är väl ungefär det. Och kanske att en källa då som till frustration är, ja, men man tycker inte att man kommer igång eller får till de här nya vanorna, men man har kanske inte heller då som ledare undersökt hur har det här budskapet tagits emot av mina medarbetare? Har de så att säga kvitterat eller verkligen har vi satt på pränt vad det är vi ska göra annorlunda? Innan man har gjort det så går det ju nästan inte att börja följa upp. Nej. För vad ska man följa
upp? Nej, men det är lite spännande. Ordet kvittera, vi ska liksom stanna upp där lite grann. Det tycker jag är en superbra grej. Innan vi går vidare ska jag bara dra fram min sladd och ladda datorn.
Ja, det låter bra.
Men hör du säger ett spännande ord och det är kvittera. Den tycker jag är bra. Och det tycker jag också är ett jätteviktigt verktyg. Så, alltså, vad menar du när du säger kvittera? Det lät så självklart när du sa det.
Ja, med kvittera menar jag då att man ska få ett kvitto på att den som jag pratar eller de har förstått vad vi har kommit överens om. Och det kan ju vara någonting som kanske jag säger till någon, men det är ju också väldigt ofta att vi tillsammans har kommit överens om någonting. Och då har vi ju alltid olika perspektiv och syn på vad vi har kommit överens om, så vi behöver vara noggranna med att verkligen skriva upp, skulle jag säga, antingen på någon tavla eller i något annat verktyg som vi använder, så att alla kommer åt definitionen av vem gör vad, när och hur.
Ja, bra. Och det där tycker jag också, för jag pratar ofta om kvittering. Och jättemånga gånger i alla relationer så är inte kvitteringen tydlig. Man ställer ofta frågan, förstår alla? Är alla överens? Vet alla vad ni ska göra? Och då har man lärt sig att säga ja på den frågan. Men så är vi överens om olika saker. Så mitt tips när jag sitter i olika grupper så är att man har det där på tavlan eller på datorn och så skriver man ner överenskommelsen i minnesanteckningen eller i protokollet. För då blir det också tydligt. Sen dyker upp en annan sån rolig sak. För, alltså vem? Det är så här lite roligt. I min familj, när familjen säger att vem som ska göra det här, då säger vi att ja, men vi gör det här. Och i min familj så är vi Peter.
Mm, just det. I min familj är vi Anders.
Är det så?
Ja.
Och jag brukar alltid liksom stanna upp där och säga att ja, men vem är vi? Ja, då tittar alla på mig och säger, det är ju du.
Ja, det är ju du. Ja, men det är ju faktiskt.
Ja. Men, så därför så är det liksom redan där i början på meningen, så vem?
Ja.
Ja. Men, och här ska det vara en namngiven person. Och gör man det här på riktigt i en grupp så brukar jag säga att det här måste vara en person i rummet. Ja. Så vi kan inte skicka uppdraget till någon som inte är här.
Och det är inte sällan sådär som man hör att ja, men och det kan man ju själv tänka den tanken att ja, men jag har ju sagt detta. Varför har inte nu det här blivit gjort? Ja. Men det är viktigt att fråga antingen att man själv säger och sätter ord på och någon reagerar på det, eller att man frågar någon annan, hur har ni uppfattat detta? Hur ser ni på det vi har kommit överens om nu?
Ja. Och ibland så blir det onödigt liksom jobbigt och det blir trögt och ska man gå laget runt och ska alla repetera det här en gång till. Nej, vi tar några del saker för självklart och så måste det vara också. Men väldigt ofta när man senare kommer in i konflikten så upptäcker man att det här inte är gjort ordentligt. Och riktigt att hitta den här balansen i vardagspusslet är ju svårt. Men ibland så kan det vara bra att stanna upp och på riktigt kvittera. Vad är vi överens om?
Sen är det ju också så, tycker jag, att när man är så pass tydlig, får man säga att man är en grupp av 5 personer, så är det ju kanske så till och med att vem gör vad, när och hur är ju 5 olika varianter beroende på varje individ. Och ledaren ska ju göra någonting som stöttar de övriga 4 kanske att göra någonting annorlunda. Bara det faktum att man är så tydlig med vad som ska göras gör ju att det blir svårt att inte göra det.
Ja, och har man sen då i början också kvitterat och sagt det här själv, så har man redan där fått ett commitment att man sen då ska bete sig. Så det påverkar också faktiskt själva genomförandet. Sen finns det lite andra saker man kan säga om den här meningen. Det är att man brukar säga att chefen eller ledaren ska bestämma vad. Och sen då ska medarbetaren eller utföraren få bestämma huret.
Mm.
För i möjligaste mån så ska man låta individen bestämma huret själv. För då skapar det motivation. I vissa sammanhang är ju huret bestämt av staten, till exempel att det är en ruta man måste kryssa i, annars får man inte komma vidare. Men i andra sammanhang så är det bra att låta huret vara individuellt.
Sen är det ju så att även om ibland kan det vara bestämt huret ska utföras på det här sättet, så gör man ju ändå inte det. Så att på något vis behöver man, även om man inte får bestämma huret, så måste man få, ja, vad ska man kalla det, diskutera och bottna huret för att få in det i sig själv ändå.
Ja. Nej, men det är bra. Och sen då bara nästa sak som jag tänker här, det är att det som saknas i den här meningen, det är ju varför. Och det har ju vi i våran, den här steget före steget som vi kallar den. Där man svarar på vad, varför och hur. Men som vanligt...
Då får man lyssna på första avsnittet av vår podd. För där får man alla steg.
Ja, och det, men det är väl viktigt.
Fem steg för att leda fram.
Ja. Nej, men varför är det viktigt i alla sammanhang? Och det är viktigt att inte glömma bort det.
Och varför ingår ju i på något vis arbete som man gör innan man ens bestämmer sig. Att ja, men nu ska vi göra någonting. Det är som ett förberedelsearbete inför det.
Ja. Bra, då tänker jag på nästa sak som ligger i min spaning också. Och det är hur man tar ansvar för den här överenskommelsen. Och då tänker jag bara att vi ska göra ett sånt kort liksom, personlighetstest som alla som lyssnar kan få göra på sig själv. Och om man sitter med mobiltelefonen i handen och så är det någonting som inte funkar. Vad är den första tanken som dyker upp i huvudet då? Är det då att jag fattar inte hur jag ska göra så jag gör fel? Eller dyker tanken upp att nu är det något skit med telefonen som inte funkar? Och det blir ju så. Alltså, vad är man för typ? Och det är lite olika. Jag är den typen som alltid börjar med mig själv. Jag tänker alltid först att det är någonting som jag gör fel, något som jag inte fattar. Och gör man det enkelt för sig så kan man dela upp folk i två halvor. Och den andra halvan tänker att det är telefonen som är korkad. Ja, det vi pratar om så tror jag fördelen med att börja hos sig själv, det är att då har man möjlighet att påverka. Och är man chef eller förändringsledare eller på något sätt har en sån position, så är det bra att börja där. Så om den här överenskommelsen inte liksom blir genomförd, så får jag börja med att fundera på, har jag varit tillräckligt tydlig? Har jag fått kvittens på att vi är överens om vad ska göras? Och finns det någon förbättring som jag behöver göra? Det bästa är att man börjar med sig själv, för att det är där man har möjlighet att påverka. Så att man alltid liksom börjar med att fundera på, har jag varit otydlig? Har jag missat någonting i kvittensen? Har jag inte varit tillräckligt tydlig med vad vi är överens om, vad som ska göras? Och att man har det som utgångspunkt, det innebär inte alltid att det är jag som har liksom missat. Men om vi börjar där så blir det för det första liksom trevligare i relationen. Det blir också möjligt att göra någonting.
Ja, i ärlighetens namn så är det ju ändå så att det är det enda jag kan påverka mig själv. Och om motparten, jag förstår inte varför jag envisas med att säga detta. Min kollega inte har förstått eller inte gör det vi har kommit överens om, så är det jag som måste förändra något i hur jag beter mig gentemot den personen.
Ja. Och det här märker ju både du och jag när vi träffar chefer och ledare, att det här är svårt för en del. För det är så himla lätt att tycka att den andra personen är trött eller korkad, beroende på hur mycket man vill ta in i språket. Men titta på dig själv först och titta på hur duktig du har varit på att skriva ner svaret på den här frågan.
Mm. Ja, men det är ju sånt typiskt exempel när man håller utbildning, att om inte gruppen har förstått hur ett grupparbete ska gå till, då är det ju jag som leder det här arbetet som har misslyckats i att ge instruktionen. Det är ju inte de som är tröga.
Ja, men hittar du någonting från din liksom vardag under hösten som tangerar den här?
Ja, alltså jag tänker lite på det här temat hur ens kollegor eller medarbetare reagerar på det man kommer överens om. Ett exempel är då att en ledare har en person som när den ber den göra någonting säger ja, absolut, och går iväg och börjar göra. Och sen har den en annan person som ställer följdfrågor, kanske ifrågasätter lite och ställer ganska många följdfrågor dessutom. Att jag då blir väldigt irriterad på den personen som ställer massa frågor och tycker att den andra som går iväg och jobbar är den som fungerar bäst och väl. På något vis är det lite så att ja, vi vill ju att alla ska fatta och börja göra. Men vi vill ju också att de faktiskt ska komma med ifrågasättande och frågor, för att annars så... Det är ju ett sunt sätt liksom, det är ju sunda relationer man har då i sitt gäng med sina kollegor eller i sin projektgrupp eller vad det än är. Att säga alla bara ja och gå vidare och börja jobba, så bör man nog bli lite orolig. Mm. Så att ja, man ska vilja att människor ska liksom förstå och börja göra, men man vill ju också att de ska ifrågasätta.
Ja, det är lite roligt faktiskt, för jag brukar tänka så, när alla är överens och när det går för fort att komma fram, då blir jag alltid orolig och så tänker jag, nu har vi missat någonting, nu måste vi tugga om det här. Och lite grann de här frågvisa människorna, alltså det kan ju vara motvallsmänniskor och bakåtsträvare, och de kan man ju liksom bli trött på. Men om man istället ser dem som att de är nyfikna och intresserade, och så liksom frågar man igen då, så att, hur menar du, hur tänker du? Ja, eller man kan också säga, jag förstår inte frågan, kan du beskriva lite mer? Så finns det ofta massa substans som är jättebra att få sätta ord på innan alla springer iväg och ska göra det som man tror att man är överens om. Så det är en bra spaning.
Ja, jag tänker också på väldigt höga chefer som ju får färre och färre som ifrågasätter kanske eller ställer frågor. Ja, jag har bland annat en som jag tänker på som är så otroligt duktig på att signalera att vi är jämställda och lika kompetenta och jag vill höra din input. Hur bra det är för henne, tänker jag, i den roll som hon har, som sitter väldigt högt upp i organisationen.
Ja, och det här är ofta en mognadsfråga. Och jag vet inte om man ska använda mogen eller modig. Eller. Men så är det. Det är ju härligt när man träffar den typen av personer.
Ja, verkligen, det är det verkligen. Ja, vi har pratat om ett antal exempel och hur tydlighet är nyckeln till goda relationer, samarbete och kanske prestation och leverans. Och huvudbudskapet är att verkligen formulera vem gör vad, när och hur.
Ja, och i våra tidigare avsnitt så har vi pratat jättemycket om hur viktigt det är med uppföljning sen och alltså feedback och förstärkning på det önskade. Men det bygger på att man har gjort det här jobbet riktigt ordentligt. För vi kan bara följa upp det vi har kommit överens om. Och är vi inte riktigt överens om vad vi ska leverera, då blir det lite knöligt i uppföljningen sen.
Mm. Vi ska snart köra en reflektionsstund till. Men efter den, för att ni ska hänga kvar, kanske, om det är någon som riskerar att lämna nu, så ska ni få en nyckeln till framgång när det gäller uppföljning. Det finns nämligen ett sätt att följa upp som garanterar succé. Men det kommer efter reflektionen. Och den är på ungefär 20 sekunder nu. Och vi skulle vilja att du reflekterar utifrån det vi nu har pratat om. Hur kan du använda detta i din vardag när du till exempel leder förändring av något slag?
Det är härligt att vara tyst och få reflektera. Otroligt skönt. Ja. Det känns modigt faktiskt att våga vara tyst och hoppas att lyssnarna är kvar. Men det händer massa saker i huvudet och det dyker upp massa liksom funderingar. Och, men tänkte jag berätta min först. Men jag är ju nyfiken på vad dyker upp i ditt huvud när det blir tyst en stund.
Jag tänker på hur detta är en ständig muskel som behöver tränas. Att vara tydlig och prata med människor om vad vi har kommit överens om.
Oh.
Det tar aldrig slut, den träningen.
Nej, fan vad jobbigt. Jag hade nästan samma spaning och den blir lite jobbig. Och den blir så att ja, men jag har ju också en förbättring att göra. Och jag känner att det här kan jag också bli bättre på. Jag kan bli tydligare. Jag hamnar ju också i massa situationer där det så småningom visar sig att man inte är överens. Och då kommer jag till mitt liksom favorituttryck, självklart. Det är ett roligt ord, för det betyder egentligen bara det som är klart för mig själv.
Ja. Tack så mycket. Vi ska avsluta. Vi hintade ju om att ni skulle få en liten inblick in i någonting fantastiskt i uppföljningsväg. Och nästa avsnitt kommer handla om begreppet intermittent förstärkning, som är ett nästan till magiskt recept på hur vi ska följa upp för att lyckas med en beteendeförändring. Vi ska inte säga så mycket mer om det just nu. Man får helt enkelt gå vidare till nästa avsnitt.
Mm. Och där kommer vi prata mer om hur man gör alltså uppföljning och hur man gör med sina förstärkningsscheman.
Tusen tack för det här första 2023-avsnittet.
Yes, vi hörs igen.
Och så kanske vi ska säga tack till våra sponsorer Uppsala Kafferosteri och Magnus Digital. Och Kalle Järlovstig som har skrivit den snygga musiken.
Mm.
Tack och hej!
Hej så länge!